Det var på den lilla vägen som slingrar sig ner på östsidan, förlåt, västsidan av Oljeberget, ner mot Kidrons dal och in i Jerusalem, som hyllningsropen till Jesus från Nasaret först bröt fram, som vi redan har läst om här idag. Lovsången till Herren Jesus Kristus är heller inte någonting som pågår bara i den här kyrkan, mina vänner. Det verkar festligt och feststämning här idag, och det firas första advent i vårt land, och det är en särskild kyrkdag, verkar det som. Men denna lovsång är någonting som pågår utöver hela världen. Även om man inte har första advent i den bemärkelse som vi har det, så är Jesus Kristus hyllad utöver hela vår jord. Och jag har den hälsningen till er här idag. Medan vi har sovit tryggt i våra sängar under denna natt, innan denna dag, så har lovsången till Herren Jesus pågått ostört på andra delar av detta jordklot. När solen gick upp i fjärran östern, så stod Kristi församling i Japan, i Australien, Filippinerna upp för att prisa Herren Jesus Kristus. Senare tog den kinesiska församlingen vid i överfyllda kyrkor och enkla hem. Thailand, Burma, Bangladesh, Indien, Nepal, de har redan firat gudstjänst denna dag. Och förra söndagen så firade jag gudstjänst med den indiska församlingen, och man sjöng "O store Gud". Nu brister själen ut i lovsångsljud. "O store Gud". Och så tog pakistanierna vid, afghanerna, och Kristi församling i Sibirien och Ryssland och Östeuropa, ja, Mellanöstern. Och nu är det den europeiska och afrikanska kontinentens tur. När vi sitter här så är miljoner och åter miljoner människor samlade till att hylla Jesus från Nasaret. Och när vi ikväll lägger oss i våra sängar, så stäms sången upp på andra sidan Atlanten, den nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten. Och återigen miljoner och miljoner kristna människor står upp för att prisa Herren Jesus Kristus. Och de hinner inte mer än lägga sig och somna, så är japanerna där och tar vid igen. Och så när solen strålar, breder ut sig från det ena landet till det andra, runt om detta klot som vi bor på i universum, så står ett människosläkte upp för att prisa himmelens och jordens skapare, därför att han kom till oss. Den tystnar aldrig, denna lovsång. Den pågår dygnet runt, alla 24 timmarna. Gud vare lov. Jesus är känd och älskad över hela världen, mina vänner. Lovsången tystnar aldrig, inte en timme. Församlingen är ett konungsligt prästerskap som uppfyller den högsta kallelsen av att vara människa på jorden, att vandra såsom Guds medregenter, att bedja till honom, att prisa hans namn. Och ändå såg det nog ut den där första dagen, jag menar den första advent, när han kom ridande ner från Oljebergets sluttning, ändå såg det nog ut som skulle det bli ett fiasko av alltihop. För rösterna tystnade ganska snart som han närmade sig stadsporten i Jerusalem. Det var bara barnen som höll igång dagen efter. Och bara några dagar senare skulle samma man komma stapplande ut genom Jerusalems portet med ett kors dingande över sina axlar. Inga hyllningsrop hördes längre då. Vad är då hemligheten till att Jesus idag i vår värld är älskad och hyllad av fler människor än någonsin tidigare i historien, och har varit det allt sedan den tiden? Ingen annan person i historien är så älskad och hyllad som Jesus från Nasaret. Ingen mänsklig potentat skulle ju arrangera en så ynklig maktdemonstration som Jesus gjorde den där dagen. Allt var ju så oförberett. Det var ju dömt att misslyckas. Allt går ju stick i stäv emot mänskliga värderingar och förväntningar vad gäller en konungs framträdande. Allt tycktes vara så illa genomtänkt och så illa arrangerat. Det var ju dömt att misslyckas. Folkets ledare, överste prästerna, de skriftlärda, hade ju redan kommit överens om att röja honom ur vägen. Och så är han på väg rakt in i fiendens själva huvudnäste, Jerusalem. Fel taktik, Jesus. Dessutom så kommer han ridande inte på en häst. Ja, inte ens på en åsninna, utan på en fåle till en åsninna. Till en arbetsåsninna. Det fattigas riddjur och lastdjur. Hela hans framtoning är ju fel. Så lanserar man ju inte en maktperson. Ingen mänsklig styrka eller myndighet eller pompa eller ståt är synlig. Ingen mänsklig konung skulle ju förnedra sig till att komma ridande på en åsna. Inga soldater står i givakt med geväret över axeln längs vägen ner från Oljeberget. Inget vapenskram. Ingen antydan om makt och styrka. Tvärtom. Svaghet, ödmjukhet, anspråkslöshet, ja, fattigdom. Och så hyllas han idag av fler människor än någonsin i historien. Jordens mäktiga herrar har alltid förstått att arrangera sitt framträdande med pompa och ståt. Man har låtit avbilda sig på ståtliga ryttare, till och med svenska konungar. Nog ska man sitta på en stor häst alltid. Nog ska det ge intryck av makt och auktoritet och härlighet. Och vi vet i vår egen generation hur Hitler väl förstod att sätta masshysterin omkring hans egen person i system och utnyttjade den mänskliga psykologins svagheter till sin egen fördel. Hans framträdande, hans parader var omgärdade av bländande prakt och ståt. Allt var förberett in i minsta detalj, ingenting fick klicka. Men idag är det ingen som älskar hans namn. Hans segertåg är för evigt slut. Men Jesus segertåg fortsätter. Utöver hela världen. Det var inget nederlag han gick emot när han denna sista veckan av sitt liv red in i Jerusalem på detta sätt. Visst var det motstånd. Redan ute på vägen så var fariserna framme och bad honom att säga till lärjungarna att tystna med dessa dåraktiga tillrop. De ropade ju Hosianna, som betyder fräls, med antydan om att han skulle vara en frälsare. De ropade ju Davids son, med antydan om att han skulle vara av konungslig börd och med rättighet till tronen i Israel, nämligen att han skulle vara fullbordan av gamla testamentets profetiska löften om Messias. Men Jesus sa: om dessa tiga ska stenarna ropa. Så okuvlig var sanningen om honom att den inte kunde tystas. Jesus gav lärjungarna rätt. Deras bekännelse har stått sig genom historien. Sanningen kan inte tystas, även om du försöker i ditt eget hjärta. Att inte låta honom komma till tals med dig, så fortsätter han att vara den han är, som vädjar också till dig att stämma upp hyllningsropen från det innersta av ditt hjärta. Att ge Jesus äran och tillträde till ditt liv. Senare inne i Jerusalem så tystnade de vuxnas och de förståndigas hyllningsrop. Det var riskabelt nu. Överste prästerna kunde höra det, men barnen förstod ju inte bättre än att de fortsatte: Hosianna, Davids son, Hosianna, Davids son. Och det förtröt överste prästerna, som kom till Jesus än en gång och sa: hör du inte vad barnen säger? Jo visst, de har rätt. Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, en hyllningsgärd åt dig. Tänk att barnen hade rätt och de kloka hade fel. Tänk om det är så med dig. som menar att dig angår inte Gud. Dig angår inte hans utsände son Jesus Kristus. I din förmenta klokhet har du tagit avstånd ifrån honom. Men barnen som sjunger om honom i sin barnsliga tro, de har rätt. Deras hyllning är fullt värdig. Pilatus skakade förbryllad på huvudet och försökte göra sig av med fallet Jesus. Han kom ju in i staden ridande och hyllad som en konung, men han blev ju aldrig krönt. Det slutade ju med krav på att han skulle korsfästas. Och den krona som trycktes ned över hans huvud var ju ingen krona som antydde makt, som gav honom sår. Korsfäst honom, ropade judarna, och över hans kors stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Och så slutade hela i ett enda stort fiasko. Man trodde att nu är det väl slut med honom. Och när soldaterna hade delat hans kläder mellan sig och mörkret kom över landet och jorden riktigt skakade, så ropar han på det mittersta korset: det är fullbordat. Och så ger han upp andan. Och alla trodde att det var hans slutliga nederlag. Nu slut med Jesus från Nasaret. Nu ska vi slippa höra någon bekänna sig till honom längre. Men idag är han älskad över en hel värld. För 3 veckor sedan firar jag gudstjänst tillsammans en församling i Västbengalen. Där satt de trångt hoppackade i ett litet rum på cementgolvet. Men vilken lovsång, vilken bön, vilken glädje, vilken kärlek till Herren Jesus. Det var en lång resa från Göteborg över Amsterdam, Delhi, Calcutta och upp till Västbengalen i ett enda sträck. Och när jag kom fram så kommer Biswas och säger: de väntar på dig, vi ska ha möte ikväll. Men han såg så småningom hur trött jag var, och han gav mig nåd den kvällen att få vila. Men Jesus från Nasaret går fram i Västbengalen. I det arbete som vi där representerar har 150 människor döpts hittills i år. Nya församlingar grundas ständigt, och vår broder Biswas har en klar strategi över de platser som ännu inte är nådda, där han planerar att inom kort få se Kristi församling grundad och människor som hyllar hans namn. Man går in i Bhutan, detta stängda konungadöme. Nyligen döptes 9 personer där i all hemlighet. Kristi församling grundas i Bhutan, i Sikkim, i de övriga indiska delstaterna där uppe i norr mot gränsen till Kina och Tibet. Pengarna kom väl till användning. Jag behövde inte så mycket själv, må ni tro. Men vad roligt det var att få med sig en gåva från församlingen. I Västbengalen kunde jag köpa ett par cyklar till ett par evangelister som behövde ut i byarna och predika. Och var väldigt lyckliga över att få spritt nya cyklar, förstår ni. Men de kostade bara 350 kronor styck i svenska pengar. En kristen familj hade en natt tidigare blivit rånad. Tjuvarna hade tagit allt vad som fanns i hemmet. Och jag frågar: hur mycket var det då? Ja, man räknar ihop hur mycket som man hade blivit av med, det vill säga alla ägodelar, tillsammans kanske 1700 kronor i värde, allt man ägde. Vilken glädje att få ge dem några hundra till en ny start, att köpa några nya kläder för, några filtar för natten igen, och säga: det är inte från mig, det är från församlingen i Göteborg. Överlyckliga de var när de fick ta emot dessa gåvor. Och vi talade där de här dagarna jag hade tillsammans med evangelister och pastorer om församlingen, om Kristi fortsatta frambrytning i Västbengalen och hur hans församling ska byggas, om andligt ledarskap och så vidare. Mycket praktisk undervisning, och deras öron var vidöppna. Det kändes som jag kom in i precis rätt tillfälle i detta utvecklingsstadium och utvecklingsprocess som man just står mitt uppe i. Vi upplevde stor välsignelse, och de beslöt på stående fot om en ny stor konferens om 2 år i Västbengalen, norra Västbengalen. Och man har redan beslutat att kalla konferensen Love Himalaya, älska Himalaya, där syftet är att mobilisera för evangelisation bland de onådda stammarna på Himalayas sluttningar i Sikkim, Bhutan, Nepal och Västbengalen. Det är för att varje tungomål ska nås och varje stam ska få höra att det var för deras skull också som Jesus från Nazaret fridsamt red in i Jerusalem på väg mot korset en gång för länge sedan. Älska Himalaya alltså. Och de bad oss bedja för denna konferens redan nu. Och de har redan börjat samla in pengar för att finansiera den. Man är ständigt på väg. Nya städer, nya byar, nya stammar, nya tungomål. Det är fascinerande att vara i Västbengalen och uppleva denna pionjäranda i de unga församlingarna. Allt fler kommer att prisa Herren Jesus. Evangeliet är omutligt. Det kan inte hindras. Dess kraft bryter fram under motstånd, men hinduer kommer till tro, sparkas ut ifrån sina familjer, mister sina jobb, men tas emot av församlingarna, och så växer arbetet vidare. Ja, jag har lovat förse dem med studiematerial på vår bekostnad. Jag bara inte visste riktigt vad som skulle passa dem och vad som skulle kunna finnas tillgängligt på deras språk. Så for jag till Kathmandu i Nepal, träffade Roger och Margareta Lundén som fortfarande bor där och håller på med sina språkstudier. Och så var Roger och jag nere på basarerna i den stora staden Kathmandu en dag. Och på en smal gata där jag stod i en liten affär, eller direkt ifrån gatan som gör affärerna, man går aldrig in i en affär utan de är direkt mot gatan. Och så märker jag att en man står och tittar på mig. Jag vänder mig om och där står Paul Kaufman från Hongkong. Och tyckte väl att han kände igen mig, men han tänkte väl, Roland Hellström från Göteborg, det måste vara fel. Men han har ju predikat här flera gånger och vi känner ju varandra sedan flera år. Och där var han plötsligt i Kathmandu just denna dag. Och jag sa, jag kommer just från Västbengalen och har ett stort behov av studiematerial för pastorer och evangelister. Kan du hjälpa oss? Ja visst. Vi har redan 40 000 kristna involverade i vår korrespondensbibelskola utöver sydöstra Asien. Och vi ska skicka materialet till det. Och så ordnades det här upp på stående fot där på en gata i Kathmandu. Han kom just från Nagaland, som är en annan stat längre bort än Västbengalen, längre österut. Han hade talat till stora skaror. Det är ju en väldig väckelse som går fram där. 25 000 hade kommit till mötena. Omkring 8 000 hade kommit till tro. Under och tecken skedde. 80-90% av denna stambefolkning i Nagaland sägs nu vara kristna. Och väckelsen sprider sig in över bhutanska gränsen och ner över Thailand. Märkliga ting. Roger och Margareta finner sig väldigt väl till rätta och tycker att det nästan är bättre än i Sverige. Ja, och barnen också. Ja, det är många svenskar i Nepal och vi träffades en kväll. Och sen tog familjen Lundén och jag bussen till Tansen, där Kulbergs ju bor. En lång bussresa, 12 timmar på dammiga, krokiga vägar upp över bergstopparna där i Nepal, med den majestätiska Himalaya-bergskedjan gnistrande vit i bakgrunden. En fullpackad buss, deras 2 barn hela tiden på gott humör. Ja, det är en upplevelse som inte går att beskriva. Man bör nog ha ganska starka nerver för en sån bussresa. Vägarna är smala och krokiga. Det finns inga som helst staket, utan ravinen går rakt ner hundratals meter ner i dalgången. Och det var inte nog med det. De stora regnen i oktober hade gjort att halva vägen hade spolats ner. Så det balanserade bussen på en liten ficka in efter bergskanten. Och när jag tittade ut genom fönstret kunde jag se hur busshjulet bara var millimeter ifrån denna kant, rakt ner flera hundra meter. Och jag riktigt kände hur jag svettades och hur man kom på sig själv med att sitta och luta sig åt motsatt håll hela tiden. Och så blev det mörkt naturligtvis, och Det bekymrar inte busschauffören, och de svaga ljuskäglorna gjorde att han kanske såg en 15-tal meter framför, men full fart ändå i den skramliga gamla bussen. Ja, det var lika så väl att blunda och tänka det får gå som det vill. Men det gick. Och på bussen kom folk med getter och hundar och jag vet inte allt. Och så kom vi fram till Tansen på kvällen, och på slingrande små stigar en 10-15 minuter upp efter bergskanten så kom vi hem till Kulbergs bostad och hem där uppe på berget. Och de är väldigt nöjda med sin situation där ute och trivs så förträffligt där i Tansen. Fast det är klart att bekvämlighet och liknande går inte att jämföra med våra förhållanden. Det ska vi ha klart för oss. Men Gud är god, och de sa att vi har lärt känna Jesus från Nasaret bättre under vår tid här. Och hur vackert de bor. Ja, ni skulle se. Jag ska försöka få visa bilden någon gång. Göran sa när vi gick till sjukhuset, som är en 10 minuters promenad ifrån hemmet, det finns ingen bilväg till deras hus. Man får gå på smala stigar. Och så bort till sjukhuset, längre bort efter bergväggen, han sa det finns nog ingen läkare i världen som har en vackrare väg till sitt jobb än vad jag har. Nej, sa jag instämmande, här ska jag kunna stå i timmar och bara njuta av utsikten över Nepals dalgångar och risfält och slätter. De hälsade så varmt. Roger och Margareta skulle under den här tiden turas om att bo ute i en by utanför Kathmandu, i en vanlig liten enkel by. Det ingår i deras utbildning. En vecka ska man bo där, sova i lerhyddorna, äta deras mat, dricka deras drycker och gå ut på ängen och göra sina behov tillsammans. Ja, kvinnorna tillsammans, det är deras viktigaste pratstund för kvällen när de sitter där ute och klarar av det här. I mörkret, med gnistrande stjärnvärde över sig. Toalettpapper finns ju inte, man har en kanna vatten. Jesus från Nasaret är känd i Nepal. United Missions har varit där nu i över 20 år. Missionärer får inte arbeta där som ni vet, men vi får bygga skolor, vi får undervisa, vi får bygga sjukhus och hjälpa de sjuka, vi får bygga industrier som ju Roger Lundén ska vara med och göra, bygga ett kraftverk ska han börja göra i januari. Och så har Jesus blivit känd. Jag såg det nästan färdigbyggda sjukhuset i Patan utanför Kathmandu, och den här vackra batiken som de producerar i Kathmandu, den har jag ju tagit hem för att finansiera det sjukhuset. Vi är ju med och betalar till det, som ni vet, i bröd till bröderarbetet. Och det är nästan färdigt, och det är fantastiskt imponerande. Det vackraste och finaste sjukhus som kommer att finnas i hela Nepal, med god standard, bästa tänkbara hjälp kommer att erbjudas där. Och det kommer att kosta bara 20 miljoner svenska kronor när det är färdigt. Församlingen växer i Nepal. Man räknar nu med över 14 000 troende nepaleser, och det är nepaleserna själva som evangeliserar och gör Jesus känd uppe i bergsbyarna. Evangeliet fortsätter. Det stannar inte i någon by, i någon generation, i någon trakt. I Tansen satt en kristen i fängelse just nu. Man får nämligen 2 års fängelse om man låter döpa sig och 5 år om man döper någon. Ändå växer församlingen. Man måste vara beredd att betala detta pris. Och här låter vi inte ens döpa oss fast det inte skulle kosta oss någonting. Det går inte att tysta hyllningsropen till Jesus Kristus. Han är allt för underbar för detta. Människor är beredda till de största offer för att få fortsätta att älska och tjäna honom och leva för honom. Fridsfursten går fram utan vapen, lägger han nya territorier under sig. Från Nepal kom jag ner till Gangeslätten, norra Indien, hinduismens starkaste fästen där 110 miljoner människor bor. Konferensveckan hade jag privilegiet att särskilt undervisa pastorer och evangelister. Hundratals ungdomar på mötena i detta fullpackade tält på kvällarna. OM-team kommer med sina lastbilar, bor primitivt, lever på folkets nivå, sprider evangeliet. Jag såg många fina indiska morgondagens församlingsledare, och det har gett mig ett väldigt gott hopp om framtiden för Indiens kristna. Efter konferensen hade vi några extra dagar då jag fick särskilt vara tillsammans med dessa ledare av idag och imorgon. Och då kunde jag återigen ta fram pengar från församlingen i Göteborg och säga okej, vi bjuder på mat, för de hade inte pengar till sånt. Vi bjuder på mat några dagar extra här om ni stannar med mig. Och de stannade och de var så tacksamma att vi kunde bjuda dem på mat och undervisning samtidigt. Och det kostar inte mer än några 100 kronor att bjuda 30-40-tal pastorer på mat några dagar. Och det räckte till så mycket. En familj var utan möjligheter till försörjning. Pappan var dålig. Barnen var dåliga. TBC och polio. Men kanske pappan skulle kunna orka cykla ihop med sin... Om han bara kunde få en sån här riksa, en taxicykel, ni vet, trehjulig. De sliter som slavar på de där cyklarna. Jag köper en begagnad sån. Och så fick han en försörjningsmöjlighet för sin familj. Och kanske kan cykla ihop en 7-8 kronor om dagen. Och så har man mat för den dagen. Så nu rullar en riksa i Gorakhpur, köpt av Saron församling. En flicka ur Charushauras barnhem hade fått en stor böld som man var så orolig för. Men hon hade inte råd och det fanns inte pengar för operation. Vi har så. Och så fick jag ge från er så hon kunde få räddas till hälsa igen. En ögonsjuk man kunde inte utföra sitt arbete och därför utan utkomstmöjligheter. Han behövde opereras men hade inga pengar. Ja, men vi har i Göteborg, sa jag. Och så gav jag. Och så kunde han få genomgå ögonoperationen och fortsätta att förtjäna sitt levebröd och rädda sin syn. Titta vad Jesus går fram. Stilla, försynt, enkelt. Men så vackert. Bryter ny mark. Väcker tacksamhet och livshopp igen hos människor som lever i en hopplös situation. Jag tror emot 30 000 människor i norra Indien som bodde i dessa byar som översvämmades för en tid sedan har fått hjälp ifrån oss. Genom filtar. Hela deras hem ödelades. Och nätterna började bli kalla. Våra missionärer var ute och delade ut filtar. Tusentals filtar varje dag. Så de hade någonting att lägga över sig inför nattens kyla och mörk. Mina vänner, det är bara den kristna missionen som sysslar med sånt här som jag har sett i dessa områden. Som känner att på grund av Jesus kärlek måste vi göra någonting. Jesus är älskad och hyllad över en hel värld. Hur är det med dig? Är han älskad av dig? Vittnesbördet går inte att tystna. Om du säger nej, kommer han ändå att fortsätta att älskas och hyllas av andra. Det är bara det att du blir så mycket fattigare om du ska ställa dig utanför hyllningståget idag. Han har gjort många rika. Han som var rik blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Hur är det, min välbärgade svenske medmänniska? Du har allt du behöver. Men ändå grinar tomheten och fattigdomen i din själ. Därför att du ännu inte känner Jesus från Nazaret. Får han bli konung i ditt liv idag? Han lånar en krubba. Han lånar en åsna. Vi gav honom ett kors. Han gav oss sitt liv. Vad ger du honom idag? Han vill ha ditt liv nu. När han kom närmare staden så grät han över Jerusalem. För dess hjärta var stängt för honom. Det första advent. Ska han tvingas gråta över din hårdhet än en gång? Eller ska du öppna och säga, Herre Jesus, också jag vill lära känna dig. Välkommen in i mitt liv. Ska vi be. Tack Jesus från Nazaret att du steg ner ifrån en himmelsk härlighet och rikedom och identifierade dig med de fattiga, med de enkla och anspråkslösa och behövande människorna.
Tack att det gick på Judéns och Galileens vägar, och skulle det varit idag hade du gått där på Indiens myllrande vägar och Nepals bergstigar, ut i byarna, ut i stammarna och folken, för att tala om för dem att du är fridsfursten som har dött för dem. Men här sitter vi, Herre, i yttre hänseende till synes välmående, men vi säger i den här dagen, vi behöver dig, Herre Jesus. Kom till någon i denna gudstjänst, någon man eller kvinna som upplevt tomheten i sitt inre, men nu är beredd att säga, välkommen Jesus in i mitt liv. Jag vill hylla dig som min konung och frälsare. Amen.